Du lyssnar på Mindhunter av John Douglas och Mark Oldshager. I översättning av Emily André. Uppläst av mig, Carl Jakobsson. 20 år senare. Mycket har förändrats på de mer än 2 årtionden som har gått sedan vi skrev Mindhunter. Det första av våra gemensamma bokprojekt. Men mycket är sig också likt. Vi har förlorat nära vänner och kollegor som nämns i denna bok. Robert Ressler, som var Johns profilerarkollega och första partner i seriemördarstudien. Roy Hazelwood, FBIs ledande sexualbrottsexpert och en av de klarast lysande stjärnorna på Quantico. Och Ken Baker, Secret Service-veteranen som arbetade med Johns enhet för utredningsstöd, ISU. Och bidrog så mycket till kartläggningen av lönnmördarpersonligheten. Våra föräldrar är också borta, så nu är vi den äldre generationen. På tal om det har en ny generation av profilerare vuxit fram inom FBI. De är inte längre begravda i lokaler 18 meter under jord, 10 gånger djupare än de döda som vi brukade säga, utan sitter i en myndighetsbyggnad vid US Route 1. Som går igenom marinbasen Quantico. Profileringsgruppen går under namnet BAU, enheten för beteendeanalys. Precis som läkaryrket ligger gärningsmannaprofilering någonstans i gränslandet mellan vetenskap och konst. Och precis som med läkare finns det vissa profilerare som är bättre och har mer erfarenhet än andra. Under åren som gått sedan Mindhunter ursprungligen gavs ut har tv och internet vimlat av män och kvinnor som kallat sig för profilerare. Och de flesta av dem har inte haft några tydliga yrkesmeriter eller någon verklig erfarenhet. Ofta gör de mer skada än nytta. Och vi har sett ett antal fall där profilerare med akademisk inriktning har feltolkat bevis och styrt utredningen eller åtalsstrategin i helt fel riktning. Men man ska komma ihåg att en duktig och erfaren profilerare som arbetar tillsammans med professionella lokala brottsbekämpningsenheter kan komma fram till resultat som ofta leder till ett snabbare gripande och ett mer framgångsrikt åtal. Många av de misstänkta i fallen vi har skrivit om har åkt fast. Och senare i boken kommer vi att diskutera gripandet av Una-bombaren, Green River-mördaren och BTK-mördaren. Larry Jean Bell blev avrättad för de grymma morden på den 17-åriga Sherry Faye Smith och den 9-åriga Deborah May Helmick. Lustmördarna Jerome Brudos, Joseph Christopher och Arthur Shawcross samt lönnmördaren James Earl Ray, som sköt ihjäl Martin Luther King, har alla dött i fängelse, liksom den ökände Charles Manson. John Hinckley och Arthur Bremmer, som gjort sig skyldiga till mordförsök, har släppts. David Carpenter, känd som Trailside-mördaren, är i skrivande stund 90 år och sitter fortfarande bakom galler i Kalifornien. Och Joe Del Campo, Johns FBI-partner och vapendragare från fältkontoret i Milwaukee, var nyligen med i en säsong av reality-såpan Survivor på tv. Man vet aldrig vad en före detta G-man kan hitta på. Att en bok fortfarande trycks och säljs efter mer än 20 år är rena drömmen för vilken författare som helst. Så även för oss. Responsen från läsare har varit helt fantastisk och en stor källa till stolthet och glädje för både oss och våra familjer. Vi vill gärna tro att de fortsatta framgångarna för Mindhunter och andra böcker som kommit efter den, för tv-serierna och filmerna som enligt producenterna själva lutar sig mot vårt arbete, och nu för originaldramaserien från Netflix som är baserad på Mindhunter, har något att göra med de fängslande mysterier och berättelser om liv och död som vi förmedlade. Även om vetenskapen, tekniken och vissa utredningsmetoder har utvecklats mycket under de senaste 20 åren, förblir människans sinne och drivkrafter i grunden de samma, troligen för alltid. Vi får ofta frågan varför läsare och tittare är så intresserade av true crime, trots att det brukar kretsa kring blodisande ämnen.